precis som den här historien med björnen som man ska knyta skorna, och det är inte för att springa från björnen utan det är för att springa från kompisen, så att det är kompisen som blir uppäten. Precis så är det ju med de här sakerna också. Om man hinner kuta iväg snabbare än de andra, nej, så är det någon annan som kommer åka dit, och så är det synd om dem förstås, men man slipper i alla fall själv.
Hej och välkomna till InfoSec-podden och ett nytt avsnitt som ska avhandla ransomware, ett ständigt återkommande ämne i IT- och informationssäkerhetsvärlden. Anledningen till det här är ju att vi har sett en stor och ny våg av ransomware-attacker. Men det är för nya kraft nu under första delen av 2024. Men inledningsvis kan jag berätta att vi kommer köra vår podd i en ny tappning. Då Gustav har gått vidare i nya jobbäventyr. Och vi önskar honom givetvis stort lycka till med det. Men vi kommer att köra lite annorlunda format med nya gäster och diskussionspartners under året. Men som sagt, vi återgår över till ransomware-sidan igen. Och då har jag glädjen att välkomna min kollega Kalle Zetterlund.
Tackar så mycket.
Vill du berätta lite kort om dig själv?
Jag är en glad farbror som har sysslat med teknisk IT-säkerhet de senaste 2 decennierna ungefär i mitt liv. Och ägnat mig framförallt att jaga brister och ibland hjälpa stackare som inte har patchat sina brister med att reda upp vad som händer då. Jag har inte ägnat mig åt att försöka utbilda folk för att de inte ska implementera brister eller göra den sortens misstag som gör att man hamnar i den här situationen som så många har hamnat i senaste året.
Ja, varmt välkommen.
Tack.
Vi ska prata om ransomware idag. Jag tänkte vi skulle titta på 2 olika områden. Dels surra lite kring varför ser det ut som det faktiskt gör idag med så mycket attacker, och jag tänker på den här rapporten, Sophos rapport från 2023 som pekade på att 66% av världens företag har varit utsatta för ransomware. Sen vet man inte riktigt om de är framgångsrika eller inte, men det är ju ändå en stor siffra. Varför ser det ut så idag, Kalle?
Ja, den siffran till att börja med är ju lite märklig kan man tycka. Så man borde egentligen titta på kanske hur de ställde de frågorna. Tveklöst så är ju ransomware ett stort problem. Om det sen är så att man verkligen skulle säga att 66% av alla organisationer verkligen har drabbats, det vågar jag själv inte säga förrän man har sett exakt hur den frågan är formulerad. Men tveklöst är det ett problem, och det finns ju flera olika förklaringar här förstås. Varför just liksom säkerhetsproblem är så stora för företag när de ändå kan hantera så mycket annat av sin verksamhet med fråga om personal och ekonomi och så vidare. En av dem är väl kanske att, och det är väl lite gärna att tjata om, men att säkerhetsfrågor eller IT-säkerhetsfrågor inte har varit så mycket av ett ledningsproblem. Ledningar i företag är vana vid att förstå sig på frågor som ekonomi och hur man sköter ett företag normalt. Men om man inte kommer från en väldigt IT-teknisk bakgrund, så är liksom inte det här det som är fokus för folk som har som befinner sig i ett ledande skikt ofta. Och det är dessutom betydligt svårare än många andra frågor att ta till sig, skulle jag säga. Om man jämför med de flesta människor kan ju förstå siffror någorlunda, i alla fall om man har ägnat ett långt och framgångsrikt arbetsliv åt att driva affärer. Och då är den sortens frågor betydligt lättare att begripa än de ofta oerhört tekniska frågeställningarna som man behöver ta sig an om man ska förstå sig på IT-säkerhetsfrågor. Och det gör ju att det är lite av ett ska man säga blank fläck på kartan för många ledningsgrupper, även om det tjatas väldigt mycket om det här. Och sen blir det förstås så att de som faktiskt drabbas, där tenderar ju det här att komma upp på agendan, och sen får de ju göra sitt bästa för att utbilda sina styrelser, men de som ännu inte har drabbats, de har ju svårt att få upp det här på agendan. Och dessutom är det ju så att de här människorna tänker ju mycket då på förstås på pengar och lönsamhet i verksamheterna, och här framstår ju satsningar på IT-säkerhet eller informationssäkerhet ofta som bara ett djupt hål med utgifter som man egentligen inte ser någon typ av intäkter för. Och i det avseendet så är det kanske lättare för folk att förstå att man kan köpa en försäkring för att ens hus ska kunna ersättas om man bränner ner det. Men det är betydligt svårare att förstå hur stor risken är att utsättas för ett sånt här, eftersom om man tittar på, det är ju väldigt många företag som inte har haft någon sån här incidenter, och då framstår ju risken som väldigt liten. Mm. Och den kostnaden som är associerad med den risken är ju också väldigt svårbedömd för många, eftersom vissa företag går ju helt enkelt i putten efter sådana här angrepp. Många andra kommer undan, och en del kanske kommer undan hyggligt billigt till och med. Men det faktum att det är så oerhörd spridning mellan den faktiska kostnaden här gör att om man ska försöka liksom räkna ut då vad den förväntade kostnaden för ett sånt här angrepp är i relativt risken, så blir det en ganska svår kalkyl för många.
Men ett riskperspektiv på det är en hot och att det finns sårbarheter för att det här ska liksom kunna inträffa. Men tittar man liksom i media, så känns det ju som att det här är ett bredare spektrum. Det är fler offentliga organisationer, det är kommuner och det är såväl som företag och så. Vilket känns, jag tycker det blir en över hela linjen så att säga. Och man har ju sett det här med att mindre organisationer också blir också drabbade utav det här. I en större utsträckning, känns det som i alla fall.
Tveklöst. Och det är ju också, alltså det här är ju på väg upp på agendan nu på ett sätt som det ju inte har varit om man ser sig 5-10 år tillbaka. Så har det ju varit så mycket omskrivningar om såna här saker att det ju börjar komma upp på agendan för alla. Men många organisationer är ju långsamt rörliga, och man liksom bygger inte om sin organisation i en handvändning, utan det här är ju en lång förändringsprocess som kräver liksom utbildning av personal och kanske utbyte av personal till och med, om man ska liksom kunna genomdriva den här typen av förändringar som krävs för att bygga upp en motståndskraft mot ett hot som man kanske inte ens förstod existerade för bara några år sedan.
Du pratar ju om företagsledningar och syn på risk och så vidare, och MSB kom ju nu häromdagen med sin rapport. De skrev med ganska stor byggs över att 7 av 10 offentliga organisationer saknar eller har allvarliga brister i säkerhetsarbetet, med liksom hur ledningen jobbar med det, kompetens och så vidare. Så att Det är ju ett ställe som det lyfts upp på, så att säga. Men jag håller helt med här, du pratar om risken att när man väl har utsatts, då ser man det här ibland sitt riskfönster, man blir mindre riskavärt och han inser att okej, det kan drabba oss igen.
Ja, offentliga organisationer har ju andra typer av problemställningar där, för att ofta om man är ett vinstdrivande företag, då har man ju liksom ändå pengar som kommer in som man kan använda och lägga på såna här saker. Men det finns ju många exempel på offentliga organisationer som hanterar oerhört känslig data, men som fortfarande sitter med extremt trängda budgetar. Och att skaka fram pengar från ingenstans där är ju inte så lätt. Och det hjälper ju liksom inte om man kan peka på att vi hanterar fruktansvärt känslig information här, och det skulle vara katastrofalt om den läckte. Men det innebär ju inte att någon tänker slänga mer skattepengar på dem nödvändigtvis omedelbart. Nej. Även om man kanske borde göra det.
Men nu, vi kan ju vara ganska överens om att hoten på något vis i omvärlden har ju ökat. Man säger att det finns en business, och sen finns det ju olika typer av aktörer och så vidare som vinner olika, eller kan vinna olika saker. Men om man tittar på det här mer dels ur styrningsperspektiv som du varit inne på lite grann, men också de tekniska delarna. Vad är det egentligen som gör att vissa organisationer drabbas väldigt hårt och andra kan hantera det här väldigt bra? Var ser vi skillnaden?
Det har ju liksom skett en förändring i hur den här kriminella verksamheten agerar. Tidigare så var liksom de metoderna som de kriminella hade för att få ut pengar för sitt värv, det var ju genom att bygga stora botnets eller göra denial of service attacker, alltså för att sänka sajter och tvinga dem att pressa ut pengar eller betala pengar för att komma tillbaka. Det där är ju ganska ineffektiva metoder. Dels för att, eller framförallt kanske för att om man som en kriminell aktör som vill pressa någon på pengar, om man gör det genom att sänka den aktörens sajt och säga betala $50,000 annars så kommer inte sajten upp igen. Då kan ju ett sånt offer välja lika gärna att gå till vem som helst som tillhandahåller skydd mot den här serviceattacker. Mm. Och då måste man som kriminell konkurrera med massa legitima aktörer som inte bara kommer att avhjälpa situationen utan kanske dessutom göra ens organisation bättre. Mm. Men nu när man har då gått över till ransomware-situationen, där är ju liksom, där behöver inte de kriminella konkurrera med legitima aktörer på samma sätt, eftersom när de har slagit till så är det liksom de kriminella som sitter på informationen och sitter på krypteringsnycklarna och så vidare. Och att det här har vuxit så mycket, det är ju också till stor del tack vare, ska man säga, eller på grund av kryptovalutornas framväxt. För det är lite grann av en förutsättning för de här kriminella aktörerna att man kan göra enkla anonyma betalningar. När man tidigare gjorde de här denial of service-attackerna och utpressningarna, då var man ju tvungen att sätta upp ekonomiska system för att kunna göra internationella transaktioner med pengar. Och det här är ju i sig ett ganska komplicerat och riskfyllt arbete där många människor riskerar att åka dit på vägen och gör det. Men med hjälp av kryptovalutor så kan man ju göra såna här betalningar då, anonymt mer eller mindre. Så det gör ju att lockelsen blir mycket större och vinstmarginalerna blir större för de kriminella, vilket gör att de kan investera mycket mer i det här. För om man tittar på vad det kostar att genomföra en ransomware eller en denial of service attack, det kan ju vem som helst göra för några tior i princip. Alltså det finns ju massor av exempel på barn som har slängt lite pengar på en så kallad booter service som egentligen bara är, skriv in URL:en här så sänker vi sajten och du betalar 100 spänn för. Men en ransomware-attack, de kräver ofta, i alla fall om man tittar på de stora omfattande attackerna, så är det ju ett genuint arbete som måste läggas ner. Alltså det här är ungefär som att göra ett väldigt omfattande penetrationstest där man dessutom då ska persistera sig i alla datorer för att liksom maximera skadan. Och sådana investeringar, de kan man ju bara göra ifall man har en hygglig chans att få utbetalning för det. Och det har man ju nu i mycket högre grad. Så jag skulle säga att det är nog de sakerna sammantaget är väl vad som har drivit de kriminella till den här sortens verksamhet istället.
Om man tittar på de här casen så är det ju en lång period så att säga, från det att man, den här aktören får fotfäste till att man faktiskt utnyttjar det och har så att säga, och så kommer de mål man vill ha. Man vill ju så att säga utöka sina behörigheter och till sist kan göra någonting riktigt skadligt, för det är ofta svårt att göra det från början så att säga. Men om vi tittar på det här, så hela kedjan för att så att säga nå sina mål, är det någonting här man kan lära sig som organisation idag? Alltså mängden av de här framgångsrika ransomware-attackerna ökar. Var är det man egentligen är dålig någonstans? För att du måste ju brista. Utan en brist så kommer det här aldrig ske. Eller i alla fall, det blir svårare att få det att hända.
Absolut. Och det här är varför vi tycker så mycket om att prata om det här konceptet med defense in depth. Men om man börjar med första initiala vektorn in, så de här stora undersökningarna som görs globalt, så kan man väl konstatera att det är ungefär på jämna delar fördelat mellan tre faktorer. Så vi har ungefär en tredjedel av de här attackerna börjar med en typ av sårbarhet på något sätt, som är ett opatchat system eller en sårbarhet som ännu inte är publikt känd i något system som är då externt exponerat, som är vägen in för angriparen och börja ta kontroll över en dator. Ungefär en tredjedel är att man, angriparen, skickar mail till organisationen och får folk att antingen öppna mail som innehåller skadliga bilagor, till exempel med makrovirus eller bara rent körbara filer, eller att man lurar folk att fylla i inloggningsuppgifter på fejkade sajter. Så det är en tredjedel ungefär då som är mailvägen in, och Den sista tredjedelen är att ens anställda har återanvänt inloggningsuppgifter på andra sajter och de andra sajterna blir hackade. Och det här finns ju väldigt stora läckor med användarnamn och lösenord då, som förstås de kriminella kan betala gott om pengar för, så att de får tillgång till de här först. Såna här läckor kommer ju normalt till slut allmänheten till kännedom också. Mm. Men de kriminella aktörerna är ju naturligtvis snabbare där och är beredda att betala pengar för att komma över det här. Och när man väl sen då kommer över såna här användarnamn och lösenord så kan man använda dem då för att komma in i system. Mm. Och därifrån så får man ta sig vidare. Och det är intressant att du pratar om att det är en lång sträcka. Man kan ju titta på hur det historiskt sett har sett ut. Vi pratar ju om dwell times, hur länge en angripare befinner sig in i ett företagsnätverk innan de upptäcks och slängs ut. Och det här har ju varit ganska horribla siffror på liksom hur den genomsnittliga tiden för upptäckter. Många har gjort olika typer av kalkyler på det här för att försöka räkna ut det, men det, normalt sett så har det ju rört sig om månader till upp till år i genomsnitt. Nu för tiden går det mycket snabbare naturligtvis, därför att nu vill ju inte folk sitta och bara hålla sin access till nätverken längre, utan nu är man ju intresserad av att få ut pengar för det. Så de här aktörerna är ju professionella ändå, så de vill ju ha ut sina pengar så snabbt som möjligt så att de kan gå vidare till nästa offer.
Mm. Mm. Men om man tittar på vad bör man som organisation göra? Du nämner ju fotfästet här, och organisationer tjatar om, internt i alla fall, om awareness training. Klicka inte på den här länken och så. Det är ju en viktig hygienfaktor, liksom, att få folk att inse att säkerhet, eller att man ser inse att säkerhet är. Det är en del utav det där.
Absolut. Awareness är ju jättebra. Det spelar ju ingen roll. Så länge som människor har någon form av behörighet som krävs för att kunna utföra ett arbete, så går det ju att lura dem att missbruka den behörigheten på något sätt. Så det är ju ett problem som man inte kan komma ifrån. Sen skulle jag väl säga att jag tillhör den skolan som menar att om man bara klickar på en länk och inte gör någonting mer, och företaget eller organisationen drabbas av ett omfattande intrång på grund av detta, då är det kanske IT-avdelningen som ska läggas till last för detta. För IT-avdelningen måste ha konstruerat system så att de räknar med att de anställda kommer att klicka på länkar i alla fall. Mm. Sen förhoppningsvis så ska man väl inte fylla i sina lösenord då, och så vidare. Och det måste man ju ändå någonstans lösa med awareness. Men sen skulle jag vilja säga att inte heller om de anställda fyller i sina lösenord på en skurksajt, så ska det inte vara kört liksom. Och det här är ju varför folk tjatar så väldigt mycket om flerfaktorsautentisering. Det ska inte räcka med ett lösenord, och det här är ju eftersom då kan vi konstatera att en tredjedel av de här intrången kommer sig via mailattacker på något sätt, och en tredjedel av läckta lösenord. Båda de här två sakerna motverkas ju av att använda flerfaktorsautentisering, det vill säga använda antingen passwordless så att man får godkänna det helt i telefonen, eller att man använder en extra faktorsautentisering. Eller hårdvarunycklar, som är ju kanske det starkaste sättet. Alltså, ja, det finns ju massa olika FIDO-baserade lösningar eller liknande då, där det faktiskt inte går att komma åt systemen om man inte har tillgång till hårdvarunyckeln.
Mm. Och så patchning, givetvis.
Patchning förstås. Och det är ju, men det adresserar ju mera problemet då med externa sårbarheter. Och här är det ju extremt viktigt att vara snabb. Så om man ska prata om kortsiktiga åtgärder, så är det ju frågan om att man måste ha en plan för panik. Patch. Mm. Alltså när det kommer ut såna här saker som Ivanti eller vad heter det? Fortra. Ja, det var ju såna här lösningar som båda var VPN-lösningar, det vill säga man måste ha dem exponerade mot publika internet för att det ska gå, för att de ska ha ett värde. När brister i såna här typer av lösningar blir kända, så måste man panikpatcha dem, och man måste ha en plan för vem är det som ska sitta på fredagskvällen och göra det här, för att det måste liksom göras på fredagskvällen. Man kan inte vänta till lördag, därför att när de här sakerna har blivit kända så liksom går de som en löpeld. Mm. Och har man inte någon som har den funktionen att panikpatcha, så kommer man att vara den som åker dit.
Mm. Ja, men det är, och det har väl nästan skett ett litet skifte där för ett antal år sedan, så var det ju mer att ja, men är den här patchen, kan vi skicka in den så att inte någonting blir stört i vår miljö och testa patchen ordentligt. Så, men nu är det ju, då får man ju väga mot de här riskerna då givetvis.
Absolut. Olika system är ju olika exponerade. Mm. Man kan ju säga att de interna systemen som man behöver kanske för att driva sin affär internt, för de systemen kanske det ofta är viktigare att de överhuvudtaget fungerar. Men de sakerna som är externt exponerade, som ligger ut mot internet, de kommer ju att omedelbart hackas så fort som en sån här brist blir känd. Mm. Och typiskt så är det ju så att när en patch för sån här sårbarheter släpps, så kommer någon att sätta sig och reverse engineera den patchen för att ta reda på exakt hur sårbarheten ser ut och fungerar och kan utnyttjas. Och sen byggs det ganska normalt, ganska snabbt en exploit efter det. Mm. Och den kommer att börja köras. Och det är därför som när väl patchen kommer så blir liksom panikgraden ännu högre. Om det inte redan finns en känd exploit för sårbarheterna. Mm.
Bra. Stoppa det här så tid som möjligt. Har du ju Defense in Depth som du nämnde här. Men om vi tittar vidare. Att vi har någon som har fått ett fotfäste. Då handlar det om att upptäcka det här på något vis. Monitorera sin miljö och vad är någonting misstänkt eller så. Vad tycker du man ska tänka på i den delen så att säga? Dagen?
Ja, det är då om man börjar prata långsiktigt, det är då man måste börja tänka på såna här saker som defense in depth. Mm. Om man hanterar väldigt känsliga saker, alltså för de som inte hanterar så känsliga uppgifter och kanske har sin plåtslageri eller vad det månde vara, de hanterar kanske normalt inte så superkänsliga saker, så deras budget för IT-säkerhet kommer att vara stram. Men för folk som hanterar extremt känsliga saker, där kan man ju inte nöja sig med att konstatera att vi patchar så fort det finns sårbarheter, och om det skulle dyka upp en sårbarhet som vi inte har en patch för, så får vi acceptera att bli hackade. Man måste ju räkna någonstans med att det här kommer hända och bygga sitt system på ett sådant sätt att detta inte innebär att allting går under. Mm. Så monitorering, som du säger, är ju viktigt för att förstå om systemen har blivit påverkade. Isolera systemen som är externt exponerade nätverksmässigt på ett sätt så att ett komprometterat system som är exponerat externt inte leder en rakt in till Windows AD, är det ju ofta som blir målet för angriparna i många av de här stora, eller skulle jag säga de absolut flesta av de stora attackerna, så är ju frågan om att en angripare lyckas skaffa sig total kontroll över ett Windows-nätverk, och när man väl har gjort det och allting är kopplat till det, då får ju angriparen också full kontroll. Mm. Och det är därför som många människor står där och säger, vi hade ju backupper. Mm. Och det hade man ju, men de var ju kopplade till samma AD. Så att ha backupper som är kopplade till samma AD som allt annat, det är ju förvisso bra i liksom, för att det är enkelt att hantera och under normala omständigheter där man kan förvänta sig att någonting kanske brinner ner eller sådär, då räcker det ju. Men pratar man mot en målinriktad angripare, så kommer ju så här online-backupper aldrig att duga, utan man måste ju ha offline-backupper, och det har vi ju tjatat om i alla år, men
exakt,
ja. Det är ju svårare att sätta upp och det är ju dyrare att underhålla och så vidare, och det är svårare att återställa ifrån. Men det är ju alltid i alla situationer av de här stora attackerna där man har haft extrema svårigheter att återställa, så har det ju varit frågan om att man inte haft online-backupper. Mm. Och det finns ju exempel som är närmast komiska, som Maersk till exempel, danska fartygskoncernen. De blev ju drabbade av ransomware för ett antal år sedan, och de angriparna tog samtliga backupper överallt. Men de hade ett kontor nere i Afrika som råkade ha ett strömavbrott vid tillfället, som gjorde att deras backupper överlevde. Mm. Så de fick skicka ner en kille till Afrika för att hämta en hårddisk som de sen kunde använda för att återställa. Så de råkade oavsiktligen ha offline backupper, kan man säga. Men hade man haft det här centralt, så hade man kunnat spara in ett antal dagar i återställningsprocessen. Ett sånt här företag, det blir ganska mycket pengar på några dagar.
Mm. Verkligen. Ja, men du nämner ju det här med blåsock till exempel, är ju ett sätt att ha en, ja, man är ett större organisation att kontinuerligt få hjälp med att övervaka sin miljö och de viktiga delarna. Kunna sätta igång en incidentprocess om det man upptäcker saker som inte bör hända. Och backupper, återställningsplaner, vad gör man i olika situationer? Och där kan jag väl säga att man kanske inte tränar på det här innan, utan ja, man har en plan och sen så när det väl händer, det är precis som att träna för ett lopp eller vad man nu ska göra, att ja, men kommer man ut helt kall och inte har sprungit en mil innan, då blir det tufft liksom.
Man kan halta sig genom ett maraton också, men det kommer ta lång tid och det kommer bli dyrt.
Ja.
Så där får man ju helt enkelt avväga hur mycket alltså har man en plan och satt upp allting, så visst, det kommer ju gå liksom, kanske, såvida man inte har gjort några misstag. Men det kan man ju aldrig veta förrän man har testat. Mm.
Och ledningen kommer ju stå där i slutändan ändå med att försöka förklara hur kunde det här ske och vad gör vi nu och så vidare. Och det kan vara bra tränat på.
Precis, man måste ha realistiska övningar och också realistiska övningar att kolla att det verkligen går att återställa från sådana här backupper. Om man nu tror sig ha offline backupper som man ska kunna återställa ifrån, så måste man ju också någon gång verifiera det. Sen bör man ju, det finns ju många andra åtgärder som man bör vidta. Ja, dels flerfaktorsautentisering som jag har tjatat om många gånger, men man kan ju också ha övervakning för komprometterade lösenord. Och det finns ju många aktörer som erbjuder sådana tjänster där man helt enkelt betalar en liten månadsavgift och sen så får man veta om ens anställda har slarvat iväg lösenorden någonstans. Sådana här läckta databaser. Och det är ju inte någon jättestor kostnad, men en typiskt växer den med storleken på organisationen, så att det kan ju skala ändå hyggligt bra där. Och det är ju egentligen en enkel åtgärd som man kan göra även kortsiktigt, för ja, det är ingen stor investering och det kan ge en bra information. Jag har haft det här för att kunna se mina existerande och tidigare kollegor på Centor som har vars mejladresser och lösenord har läckt lite här och var då genom åren. Det har ju varit ganska många år. Så det händer ju av och till. Vi har ju inte haft några problem med dem, gudskelov, därför att som it-säkerhetsföretag så har ju folk ofta i alla fall en lite högre medvetenhet, så man återanvänder ju inte såna här saker för interna system, och dessutom så har ju vi också tagit fasta på det där med att inte exponera såna här system med bara lösenords autentisering. Men det är ju inte alla som har den lyxen.
Nej. Bra, du nämnde tidigare backupper. Loggar är också viktigt att skydda, givetvis.
Självklart. För att kunna förstå vad det är som har hänt så måste man ha loggar som inte har komprometterats. Och man vill gärna inte behöva vara den it-direktören som sitter i tidningen eller nyheterna och säger vi vet inte vad som har hänt. Så kommer det vara för alla, åtminstone ett tag. Men om man fortfarande efter en månad säger på samma sätt, då indikerar det att man har kanske gjort andra typer av misstag som gör att man helt enkelt har slarvat bort sina loggar och inte längre kan hitta igen vad som hände.
Ja. Men om man nu, det händer ju att så att säga man inte har så många val. Så att man har inte jobbat proaktivt med det här. Och all data är borta. Vi kan inte genomföra några affärer. Vi blöder pengar. Och så får man då ett meddelande om då betalning för att lösa det. Liksom. Hur ska man tänka som organisation? Det är en svår fråga.
Man kan ju börja med att fundera på vill man gynna den här typen av aktörer. Har man visat betalningsvilja en gång så gör det ju en till ett också mer attraktivt offer. Och här har vi en annan faktor som tyvärr har drivit den här verksamheten en del. De här cyberförsäkringarna som täcker utbetalning till utpressargrupper. Det här är ju oerhört intressant information för de kriminella aktörerna. När de får tag på listor vilka som har en sån här försäkring så är det här de första som man går på. För det kan man också se i statistiken, att det är en mycket högre betalningsvilja hos sådana aktörer. Och det är klart, det kan ju framstå som ett enkelt sätt. Men om man skulle göra det och få tillbaka sina system, så har man ju fortfarande kvar samma brister som de tog sig in med. Vilket innebär att det finns egentligen ingenting. Man har inte löst något problem. Man har kanske skjutit en del på framtiden. Och man kan ju se på folk som har, ta Kalix kommun till exempel. De valde ju att inte betala, såklart, eftersom kommuner kan ju inte betala pengar till kriminella. Och de tog istället i tur med sitt förändringsarbete, byggde upp hela sitt nätverk från början. Kostnaden för hela den affären för dem var inte speciellt mycket högre än vad den gruppen begärde, och täckte också då in uppbyggnaden av ett nytt system som var mycket bättre och mindre sårbart än deras gamla system. Så det är lätt att sitta förstås här och säga i lugn och ro att betala inte, bygga ett nytt system hellre. Men det är ju det långsiktigt rimliga.
Men du är inne på en intressant grej där. Man pratar ju något som har växt fram. Det är ju så här, man kallar för minimum viable company. Eller vad kan vi klara oss med under en temporär period för att kunna liksom jobba, bedriva de mest viktiga delarna i våra processer, vår organisation, för att vi ska kunna fortleva. Och den är ju intressant, tycker jag, för att då kan man ändå hitta en väg framåt. Det är ju, det värsta är ju om ingenting fungerar, så att ja, vi kan inte ta betalt, eller vi kan inte skeppa någonting till kunder, eller vad man nu är i den branschen, så att säga.
Absolut, och det här är ju precis vad man ska ha i sin incidentresponsplan. Vad gör man om alla system försvinner? Och det här kan ju, det behöver ju inte vara att man blir angripen av kriminella, det kan ju vara andra saker som inträffar som sänker alla systemen. Har man en välskriven incidentresponsplan, så kommer den kunna hjälpa en i båda de här sammanhangen. Och som du säger, minimum viable company, det är ett bra uttryck. Men det är ju verkligen så. Eller organization då, i fråga om kommunfallet. Och kommunerna har ju tvingats det där. Man får gå över på pappersprocesser, och det är plågsamt några veckor, men det är ju i alla fall ett övergående problem. Till skillnad från då att välja att betala och veta att det här kan hända igen när som helst. Och då sitter man i precis samma situation. Och även om det inte är samma gäng som går på en, så finns det ju en stor mängd med olika såna här gäng. Och om man gett pengar till de ena, så ja, då finns det ju ingen anledning att tro att de andra inte ska flyga på en efter.
Nej, det är sant. Bara exempel är väl de här biobiljetterna i Norrbotten någonstans. De hade sparat gamla pappersbiljetter och kunde använda dem. Att, och då kunde folk komma och titta på sin film.
Ja.
Ja, men bra, Kalle. Är det någonting avslutningsvis du skulle vilja liksom förmedla till organisationer och företag, eller så, från vår diskussion här, som du tycker vi har missat från ransomware och den här nya tiden med den här, så att säga, vågen av attacker som sker?
Ja, det är väl möjligtvis att tänka på att prioritera sina IT-säkerhetspengar rätt då. För det är inte lätt för människor som inte sysslar med teknisk säkerhet att veta vilken åtgärd som ger bäst återbetalning. Så därför bör man ju tänka, eller kanske, jag ska inte sitta och sälja in oss konsulter här, men att ta hjälp av någon som kan hjälpa en med prioritering, eller om man har gjort ett bra infosäkerarbete, titta i den. Där bör man ju ha risken upptagna, och där bör man ju också kunna se vilka åtgärder är det då som kommer att ge den snabbaste riskminimeringen. Så att man fokuserar på de sakerna istället för att sitta och patcha sårbarheter som egentligen inte finns i exponerade system, och som man egentligen inte, som egentligen är inte förknippad med någon reell risk, utan de enkla sakerna, som ser till att man inte bara låter folk logga in med lösenord rakt ifrån internet, och se till att de här, om man nu måste exponera sina VPN-tjänster, att de blir snabbt patchade och så vidare. Men ja, prioritera säkerhetsarbetet på ett vettigt sätt, det är väl egentligen det kärnan här.
Ja. Det låter som ett par kloka avslutande ord. Stort tack för att du kom hit idag till vår podd.
Tack för att jag fick vara med.
Och vi tackar er lyssnare och för visat intresse och säger hej då, så ses vi nästa gång. Tack.
Hej, hej.
Hej då.